Välkomna till Biblioteket i Rebbetöret, en podd om böcker. Och idag har vi läst första kapitlet och introduktionen av Den sista mohikanen av James Fenimore Cooper. Eller hur, kollega?
Det har vi, sannolikt. Och vi har i synnerhet läst introduktionen, men mer om den senare.
Ja. Ja. Men,
den är anstryken med icke-moderna sensibiliteter, om man säger så.
Ja, absolut. Då ska vi fortfarande kanske presentera boken. Det är ju en av de här så kallade Great American Classics, eller Literature, eller något sånt heter det. Det är alltså en liten lista som finns i USA på böcker som är kanon, litteraturkanon, alltså lite finare än allting annat, som alla amerikaner förväntas läsa. Jag misstänker att det innebär att alla skolungdomar eller gymnasie eller något sånt där liknande i USA läser detta, om jag får gissa.
Ja, troligen. Men den har ju i någon mening, det kommer vi in på senare, den lagt grunden för vår moderna förståelse eller missförståelse för cowboy-indianer och liksom western, eller pre-western-tiden snarare.
Ja, den är ju från 1820-tal, eller vad var det? Jag kommer inte ihåg. Den är väldigt tidig i alla fall. Den är väldigt tidig.
Ja, det utspelas ju under kriget mellan, så att säga, sjuåriga kriget mellan England och Frankrike. Jo.
Men den är inte skriven då, den är skriven långt senare.
Ja.
Den är skriven 50 år senare då eller någonting. Sånt där ju, 60, kanske 70 år till och med. Så att den är ungefär lika aktuell för det, rent sådär, vad ska vi säga, upplevelsemässigt som du och jag skulle skriva någonting om andra världskriget. Det är liksom, det har gått
1826.
Vad sa du, 1826? Ja, ja. Nej, men det är
i början, alldeles i början där av pang-pang-tiden som vi stereotypiskt associerar med indianer och cowboys och hela den berättelsen.
Ja, precis. Och berättelsen i sig är jag bekant med sen innan. Jag har sett den i filmatiserad form. Så att jag är inte obekant med vad den handlar om när vi gav oss på den här. Men jag var ju fullständigt obekant med den litterära, vad ska vi kalla det, upplevelsen som detta var.
Sannoliken.
Ja, jag trodde, om jag bara får bygga upp vad jag trodde jag skulle läsa, så trodde jag skulle läsa en sån här liten bok riktad till ungdomar i form av, ja, men det är lite käckt, klischéaktig, gammeldags indian cowboybok. Jag trodde det var något sånt. Jag hade ingen aning om att jag skulle mötas av något helt annat språkligt än detta.
Får jag säga en sak redan nu?
Ja.
Mark Twain skrev en liten bok i vilken han hårddissar den här boken. Mm. Och, eller författarskapet överlag, Fenimore Cooper. Han tyckte att han använde 100 ord där ett kunde duga, typ. Och jag menar, det kan väl säga redan nu, att jag hade lite problem att läsa den, för att, som du säger, man möts inte direkt av Billy var en cowboy, Billy sköt pang-pang, indianen var röd, utan det är, språket är liksom något underligt mix mellan 1700 och 1800, och han lägger jävlar det ut orden. Om man beskriver en soluppgång, då blir det solen steg upp mellan träden. Träden var gröna, gröna såsom smaragder och himlen, bla 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 bla. Jag menar, jag hade svårt att hänga med i handling bara för att det var som Tolkien fast 1700-talet.
Ja, och då är ju ändå Tolkien, nej, alltså Tolkien är betydligt bättre på alla sätt.
Jo, men det var samma stök, det var liksom ord efter ord efter ord.
Ja, ja, det här var en vägg av ord som bara mötte en fullständigt absurd överkörd. Jag känner mig fullständigt överkörd av bara en massa prat. Det var många gånger jag kom på mig själv. Nu har jag läst en 5-6 meningar, fast jag har inte registrerat det. Utan det bara gick in och ut igen. Liksom. Det är alldeles för mycket ord bara.
Ja, alltså adjektiven dansade så som indianerna på prärien. Man hade ju problem med att hänga med vad som hände. Jag tror jag vet ungefär vad som hände. Diverse militärmanövrar och beskrivningar av floder och sådär. Men...
Ja, precis. Introduktionen är ju en beskrivning av miljön och omgivningarna. Och den beskriver språk och den beskriver indianer. Och den beskriver upplägget lite grann var vi befinner oss och vidare här uppe i nordöstra...
Kring New York-ish.
Ja. Och upp mot Kanada, hela den området där det var mycket stridigheter i ett krig som handlade egentligen bara om USA versus, eller säga, England versus Frankrike. Det är ju det handlar om egentligen.
Ja, så det sjuåriga kriget mellan de två var ju för det första längre än 7 år, i praktiken kanske första världskriget. Skottland och allt möjliga var inblandade, diverse kolonier.
Men ur det amerikanska perspektivet så var det ju lite grann försteget till det som sen blir liksom USAs födelse, kan man väl säga lite grann.
Ja, George Washington nämns ju som, det skrivs i texten ungefär, att han räddade engelsmännen från en riktig blunder. Exakt vad vet jag inte riktigt. Men...
Ja, precis.
Så det var alldeles i början där av det som sedan kom att bli revolution och henshit.
Ja, ja precis. Och om vi går tillbaka till det, för det har jag också sett vad Mark Twain skrev, så vet jag att, och det vet jag många har kritiserat, alltså det han beskriver i form av händelserna här, det är ju väldigt mycket hittepå. Det är ju miljöer och platser som inte alls är korrekt beskrivna. Det är ju indianer som beskrivs helt märkligt också på många sätt. Vissa beskrivs som väldigt nobla då, huvudrollspersonerna. Pappa och son, vad heter det, Mohikan, beskrivs ju som ganska nobelt och ganska bra. Men övrigt, alla indianer övrigt är ju beskrivet rätt så ondskefulla. Hurons, alltså det är den stammen som är så att säga antagonisterna i berättelsen, inte minst.
Ja, han förväxlar dessutom mohikaner med mohiganer och så vidare. Men apropå indianer, i inledningen, en del av inledningen är ganska historisk. Han berättar vad han gjort, hur var det med texten och sådär. Men inledningens inledning är lite sådär OPK, va? Indianen, han tror på naturen, påminner där om afrikanen typ. Jag kände lite cringe när jag läste den biten.
Så är det ju. Jag kan förlåta
det här, kan inte vara med i en modern upplaga.
Nej. Detta är 1826, så jag kan förlåta det från att vara en helt annan svunnen tid. Jag är ju ändå lite nöjd med att det var inte bara en massa raljerande om hur urinvånare är och vite mannen är nobel, utan det var ändå lite, alltså det finns ju positiva inslag, vet jag ju i berättelsen så att säga, men det, ja, nej.
Ja, jag blev lite glad när han började berätta om varför han döpte en flod till en viss... Slut på rasismen, liksom.
Ja, men den känslan har man där helt enkelt, att ska vi springa på en mina här någonstans som blir jobbig att ta upp i en recension? Men nej, det var faktiskt inte. Och då hade det nog inte räknats som en sån här Great American Classic. Utan då hade
tänk på att USA nu, de har ju en viss historia, om man säger så.
Så är det ju. Men då, vi går tillbaka till språket igen. Alltså det, som du säger, det här var ju inte lätt att komma in i. Det här är ju skrivet i beskrivande, vad blir det, tredje form hela tiden. Det är ju aldrig nästan på personnivå. Och är det någon dialog som det så som kommer sen i kapitel 1, eller någon monolog snarare, så är det ju nästan obefintligt. Det är liksom, det är, man rycker nästan till.
Den där jäkla monologen av vem det nu var som sa den, jag fattar inte riktigt det texten. Han lägger ut liksom... Om läsaren eller lyssnaren tänker sig 1700-talets poeter fast med 1800-talets pseudovetenskapliga, liksom. Det blir helt obegripligt. Det är inte obegripligt, men det blir för blomstret, liksom. Det är nästan motsatsen till förra veckans författare, våran kära Läckberg.
Gud ja, där är det betydligt enklare språk. Det får man ju säga. En intressant grej med det här är att det här är lite propaganda, den här boken också, i form av, vad ska vi säga, ja, men den är lite pro-engelsk propaganda, vilket jag kan förstå eftersom engelsmännen då är ju, eller det förstår jag egentligen inte alls, engelsmännen är ju fiender till USA. Så att varför den egentligen framställer allt den franska sidan lite negativt är lite konstigt, för att kan man någonting om den här tiden så vet man att är det någonting som är på USAs sida så är det ju Frankrike. Även här, och framförallt när USA sen bildas, då är det ju fransmännen som stödjer revolutionärerna som går upp mot engelsmännen, så att säga.
Jo, men bara för att de gick upp mot engelsmännen i och för sig, men du har rätt. Ja, de skickar ju till och med över militärer och svärd och gud vet allt, konsulter så att säga till inbördeskriget.
Ja, visst. Och tittar man mer på det hela historiskt sen, så är hela miljön som det utspelar sig i, det är ju så att fransmännen är ju på många sätt och vis the good guys jämfört med engelsmännen. Om vi tittar ur indianernas perspektiv. Fransmännen har ju betydligt bättre relation med indianerna än vad engelsmännen har. Fransmännen bygger ju upp ett handel med indianerna och det är ganska försiktig expansion jämförelse med engelsmännen som bara kör på som en ångvält och bara kör över. Och det gör ju också att många indianstammar som är på Frankrikes sida beskrivs ju inte bara här, men överlag i amerikansk sån här populärkultur oftast lite sämre än än de som är på engelsmännens sida, vilket är lite märkligt för att, ja. Men så är det. USA har märklig förhållande till sin egen historia, tycker jag.
Ja, men du, ska vi ta en liten... apropå rasism, så är det moderna ordet indianer det bör använda? Eller för, är det moderna paralansen typ urinvånare eller något sånt?
Jag tror inte att det är så laddat. Det tror jag inte. Det är inte så som i Sverige med lapp och same. Det tror jag inte. Det är inte laddat på den nivån. Men jag tror de föredrar Native American. Det tror jag de gör.
Jo, i Amerika vet jag. För där har de ju bråkat om det här amerikanska fotbollsteamet och så vidare.
Ja. Och det är absolut, så är det ju. Jag kan tänka mig att det är lite laddat. Ja. Men det heter ju för att de heter... vad heter de nu? Redskins också. Det är inte bara för att de... Det var ju också, nej, utan det var, det fanns ju fler grejer där inblandade. Så att jag tror att de, det är inte riktigt på nivån av hur vi har det i förhållande till urinvånare här. Så att jag tror att vi kan... Ja. Men jag ska inte säga för mycket. Jag är inte helt insatt i exakt hur de förhåller sig till det. Det är nog bättre att säga amerikanska urinvånare, men... ja.
Ja, det är ju, blir något av en andrahandsfråga. Vi sa att vi har ju inga indianer, vi har ju bara samer.
Ja,
det är nog väldigt få i publiken som kommer att bli om, i första hand förelämpade i vart fall.
Ja, nej, vi kan ju då med en fas säga att vi har inte tänkt förelämpa dem, utan vi bara använder oss av språkbruk som är vanligt och man, så att folk förstår vad man menar. Det är mer så.
Ja, ja.
Och om det sen det kommer att uppfattas som väldigt passé och felaktigt så ja, då får du ju göra det. Vi kan inte just nu liksom göra så mycket åt den.
Nej, men vi tar gärna en diskussion om den saken. Ja. Vi har ju väldigt nyfikna på mot språkbruk, både modernt och i fallet med den här boken omodernt.
Ja, jag tänker intentioner måste också vara inblandade i alla sådana diskussioner. Har man intention att förolämpa någon, ja, då är det ju illa. Men har man inte intentionen att förelämpa dem, då ska det ju behandlas därefter, tänker jag. Då är det ju...
Då är det. Det.
Så att, ja.
Men vi kan vara överens om att det är... Jag skulle nästan ha läst nu ur den här. Den är så... Det är adjektiv efter adjektiv. Jag kommer inte på någon bättre beskrivning.
Ja, precis.
Jag läste en mening som var typ ett stycke lång om militärrörelser och det tog all den tid att beskriva.
Ja. Ja. En kort summering av det inledande, förutom att det är en beskrivning av miljön i introduktionen, sen så är det ju då att det handlar ju om en grupp soldater, engelska soldater, som reser genom vildmarken för de ska ta sig till, vad heter det, ett Fort William någonting heter det. Och på vägen så möter de då på Hawkeye, som är en vit man som lever ihop lät, som han har en relation. Han sällskapar med två indianer då, och det är ju då mohikanerna då, de här två.
Ja, han blev väl uppväxt bland dem, vill jag minnas. Precis. Bumpa eller vad han heter. Mm.
Så den första kapitlet, man hinner inte komma mycket mer än så, det är...
Nej, det ska väl säga så också att det inleds med att... lite om kriget och att fransmännen kommer och då blir alla väldigt fega och rädda. Man får intryck av att författaren vill säga att engelsmännen, de var lite fegasare. Varför blev de så rädda när de skulle mötas av härligt krig, liksom? Tycker jag. Ja. Så där.
Precis, och det är mitt svamliga innan jag pratade om engelsmän, så tänker jag tänka mig att han har precis som alla andra amerikaner ingen jättekärlek till England, men han har ändå anammat deras syn på vad ska vi säga, urinvånarna och deras situation och händelserna som de skedde. Så det är, jag vet, det är lite dubbelt där. Det är lite tvegat svärd som han presenterar historien, kan man säga. Så att, ja.
Nej, men ju mer jag tänker på det, ju mer förstår jag det. Men jag tycker att en bok ska inte vara skriven så att man måste liksom tänka på den i 5 timmar bara för att förstå vad man läste.
Nej.
Så den är det är en skriven... sak att den fastnar som historia och som en... Ja. Språket i sig är för invecklat, är det invecklat? Jag är invecklat.
Ja, det är omständligt och det flyter inte på och det är ingen behaglig läsning. Det är en väldigt ålderdomlig text på fel sätt. Den är... medans, alltså jag måste ändå säga att Moby Dick, trots ålder, så var den betydligt mer behaglig att läsa. Den hade ett bättre flow, den hade ett mycket elegantare språk och lite spännande på något vis. Alltså ändå, alltså vad som skulle ske.
Ja, han har ju också ut texten om diverse gamla världshus och fiskar och annat, men det funkar på ett helt annat vis. Ja, det kändes bekvämt, ålderdomligt, högtidligt nästan. jämförelse.
Ja, visst. Nej, det här är som att hade det inte varit för kronologin att, att den här herren var innan, så hade jag nästan känt att det här skulle kunna vara någon som lite försökte skriva någonting fantastiskt i stil med Moby Dick, men helt misslyckades. Lite grann så känner jag det. Det är inte alls samma nivå. Jag kan förstå att man uppskattar det rent så språkligt också. Jag kan förstå det som en textupplevelse, för den innehåller ju fantastiskt mycket, precis som Moby Dick, fina ord, massvis med synonymer och allt vad det heter. Men det är ju ingen behaglig läsning. Det är det som är problemet.
Nej, jag misstänker att som du sa i början, apropå att ungdomar har läst den i USA, det här är säkert en bok som alla ryser när de tänker på. För att de vill läsa fanskapen i typ 50-klass eller något.
Ja, jag tror inte man läser det här i 50-klass, för då får man problem. Då läser de säkert någon förenklad version. Jag kan inte tänka mig att de klarar av att läsa det. Då har jag helt fel bild av vilken skolnivå man har i USA, för då ligger de ju långt över oss i språklig förmåga.
Alltså jag anser mig vara hyfsad på engelska, ja. Men jag fick ändå slå upp en massa, inte bara ord utan även områden i USA, så det, för det här är ju före USA.
Jag tror det här är högstadie uppåt, gymnasietext, precis som Moby Dick. De berör berättelserna innan, ja visst, för det är kända berättelser, men att läsa det på riktigt, det gör man nog inte för man kommer upp lite högre, för det är lite för svår text helt enkelt, det är inte lättläst.
Ja, det påminner om vad vi pratade om förut. Om man tror man kan engelska så kan man titta på äldre texter. Det här har vi ett praktexempel.
Ja, visst. Den här om Moby Dick.
Även för amerikaner.
Nej, men absolut. Det här är ett bra exempel på kaxiga svenska som jag alltid brukar tycka är lite pinsamma när vi framställer oss själva som väldigt bra på engelska. Så jag menar, vi är bra på engelska, det är inte det. Men vi är inte bra på engelska. Vi är inte på den nivån så att obehindrat kan sitta och läsa en sån här text och tycka att det är oj vad lätt allting var att läsa här. Nej, så är det inte. Utan de människorna som hävdar att de är bra på engelska, de är sådana som tycker ja, men jag kan föra en konversation och jag kan läsa allt vad jag ser på nätet och jag förstår allting i en tv-serie utan text. Ja, fast det är inte samma sak som att du kan engelska. Det är ju sådana här grejer som snarast är en introduktion till engelska på en högre nivå. Liksom. Så att,
men vad säger du? Det här är ju del 2 av 3 i en serie, vill jag minnas.
Ja.
Kommer du att gräva vidare i just detta litterära mästerverk? Mitt svar är nej.
Nej, bestämt nej. Och det är för att det var helt enkelt jättetråkigt att läsa det här. Det var bara en vägg av ord för mig. Och jag vet ju vad som sker som jag har sett filmen. Det kan låta som en klisché, men jag tror den här stämmer väldigt bra rent berättelsemässigt, filmen. Den från 1992 med Daniel Day-Lewis. En för övrigt jättebra film som jag kan rekommendera. Väldigt tjusig film, väldigt känslosam. Och, ja, men en bra film helt enkelt, bra skådespelare. Den verkar följa berättelsen hyfsat bra, så att nej, det här gör sig mycket bättre i modernt format än det här gamla. Det är en bra berättelse i sig, det är det ju. Det är en spännande berättelse, men nej, inte läsa.
Jag tror, apropå ingenting, den här borde man kunna köra med en AI som förenklare. Då blir det nog mycket bättre att läsa.
Ja, precis. Skriv om...
Hyfsa på den språk.
Ja, precis. Och så bara berätta vilken stil den ska skrivas i. Skriv om den i samma stil som... Vi kan ju ta någon, ändå så att den känns lite ålderdomlig, man kan ju ta Hemingway eller någonting. Så att det...
Eller Mark Twain.
Ja, visst. Nu vet jag inte riktigt hur Mark Twain skriver det, ska jag säga. Så jag är inte helt bekant med hans stil, men jag är väldigt nyfiken på det nu efter att... Bättre jag. Ja, vi kan väl redan nu då tisa att vi rimligen måste ju läsa lite Mark Twain för när vi har hört hans tolkning av den här texten som stämmer väldigt bra överens med vår egen tolkning. Så att,
jag tänker föreslå framöver när vi har lagt ner böckerna och samlat i kafébiblioteket en text för dig.
Ja.
Som är kort och bra.
Mycket bra, mycket bra. Ja. Ja, nej. Det här kommer jag inte... Jag kommer inte läsa mer av James Fenimore Cooper.
Jag tänker man läsa lite mer om, för jag tycker om historia och så, men själva liksom perioden och så, men just den här beskrivningen känner jag att den får lätt glömmas bort.
Ja,
eller glömmas bort, men lämnas på hyllan. Man säger.
Jag är ett fan av amerikansk historia. Jag tycker de är väldigt... Det är mycket som är intressant i amerikansk historia som gör sig bra, dramatiserat och spänningsmässigt. Så att, absolut, men... Då vill jag hellre ha det skrivet eller författat av någon lite modernare. Det är mitt slutgiltiga betyg. Ja.
Ja, jag tror jag har sagt ironiskt nog tillräckligt med ord om alla dessa ord, känns jag, så att nej. Ja. No more.
Nej. No more. Nej, usch nej. Det får jag säga. Ja, men hade vi något mer på hjärtat angående den sista mohikanen?
Nej, jag måste säga att jag hade väl också förväntat mig lite som du sa, lite mer Lucky Luke fast i bokform, men det var det dock.
Ja, men jag trodde verkligen att på riktigt att det här skulle vara riktat mer till yngre, men alltså ett lättsamt, nästan Astrid Lindgren-aktig berättelse, så tänkte jag. Så jag blev helt paff över det här. Alltså, jag tänkte, va? Det här kan man inte, här kan man inte läsa som en saga för barn. Men det är klart man inte har läst det här som en saga för barn, utan det är inte så det funkar. Men lite trodde jag ändå åt det hållet, så att säga. Så att jag...
Ja, det är som att en engelsk gentleman försöker skriva en western och så blir det därefter. Liksom.
En engelsk man, ja, precis, som kanske har någon som har någon sån lite speciell bokstavsdiagnos eller någonting, som gör att han inte helt känslan för... För språk. Det här med språk och alltså känslan för känslan. Så man säger,
nej,
är det, ja. Han är lite, ja, den är lite stelt, så kan man säga.
De kommer att uppskatta det här, tänkte han för sig själv. Det tänkte han fel.
Han tänkte, titta här vad många fina ord jag kan. Och jag kan beskriva saker och ting jätteingående och långt. Det är jättebra, det är fantastisk litteratur. Jag är ju så kunnig. Så tänkte han nog. Men... Aquafel, nej, det är ju vår smak bara. Det finns säkert de som älskar det här, tycker det här är fantastiskt. Och läser en massa ord som bara står skrivna så här ihop.
Ja, så det har sin charm i att det är, om man vill läsa ålderdom i engelska, så här, tidigt 1800, sent 1700 stycket.
Ja, ja, alltså absolut, det här är ju sin vad heter det, produkt av sin tid, och det ska man ju känna till, och jag är glad att jag nu känner till det. Det är inte så att jag är inte så att jag är irriterad över att det är del av den här grejen alls på något vis. Det är bara det att det var inte angenämt.
Jag skulle hellre rekommendera, och det kanske kommer tillbaka till brev av grundande fäder och sånt runt, eller som kommer lite senare. De är absolut. Lite samma stil, fast bättre.
Typ. Ja, jo, men så är det ju. Det är ju skrivet av människor som då också kanske inte hade behov av att hävda sig med de mest komplicerade fraseringar som existerar, utan de bara skriver kanske lite mer rätt fram. Alltså det som jag ändå uppförställer med, när folk säger till mig en amerikan, så tänker jag en människa som är ganska rätt fram och bara lite burdus och lite så. Lite Hemingway. Hemingway är för mig arketypen av en amerikansk författare som är bra. Så tänker jag mig. Att, ja, det är liksom mallen för mig. Och det hoppas jag lite grann att det arvet syns bakåt i tiden. Liksom till,
ja, de var ju lite mer välutbildade kanske, så det märks ju att de är advokater.
Ja.
Så, men
ja,
vi får helt enkelt ta och läsa typ Washington eller
200 år innan. Ja, men då lämnar vi USA:s östkust för denna gången, och återkommer med någonting nytt spännande nästa gång. Jag vet inte vad det är nu faktiskt.
Nej, det vet vi nästan aldrig.
Det vet vi aldrig. Det blir alltid en överraskning för alla inblandade. Så att, ja. Tack så mycket för den här gången, kollega.
Ja, tack själv.